Finland är världens lyckligaste land. Men samtidigt är vi det dystraste landet i Norden då man ser till självmordsstatistiken. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag mig, hur påverkar världsläget vårt mående? Hur ser statistiken ut och hur kan du och jag förebygga självmord? Ja, här i Finland är vi vana att år efter år höra hur vi är det lyckligaste landet i hela världen.
Finland has again taken the top spot in the World Happiness Report.
Finland has been declared the happiest country in the world.
Men samtidigt så toppar vi en annan betydligt mer dyster statistik. Vi är landet med mest självmord i Norden.
Antalet självmord bland män i Österbotten har fördubblats.
Enligt studenthälsan har nästan 6% av studerande de tillfrågat haft självmordstankar bara under en veckas tid.
Antalet självmord i Finland är sakta på nedgång och trenden verkar gå mot det bättre. Men enligt de senaste siffrorna från statistikcentralen begicks 740 självmord i Finland år 2022, ungefär lika många år innan. Sett till antalet medborgare är statistiken från Världshälsoorganisationen WHO aningen mer positiv för Sverige, Island och Norge, och Danmark är det landet i Norden där det görs minst antal självmord sett till invånarmängden. Den här statistiken är den som vi toppar i Finland. Men hur kan vi både vara lyckligast och mest olyckliga samtidigt? För att förstå mig på det här så vänder jag mig till Christian Wahlbeck som är ledande sakkunnig på förbundet Mieli, Psykisk hälsa Finland. Förbundet erbjuder bland annat krishjälp och annan verksamhet för att förebygga psykisk ohälsa.
Självmorden har gått ner i Finland så att utvecklingen har varit positiv, men det gäller inte alla. Mm. Bland unga kvinnor så ser vi faktiskt en ökande trend. Och också sen bland äldre, de som är över pensionsåldern, så där ser vi ingen minskning. Så det är lite olika för olika grupper i samhället. Att vi är lyckligast i världen beror på det att vi är väldigt nöjda med våra liv här i jämförelse med andra länder. Och då är det kanske så att när de flesta är lyckliga, så då är det ännu svårare att själv ha det kämpigt och besvärligt. Så det finns kanske ingen egentligen konflikt i det här, att även om vi är som folk lyckligast i världen, så kanske det är just det som gör det så svårt att må illa här i Finland.
Ja, precis. Du sa att statistiken alltså går mot det bättre, men fortfarande så sker det mycket självmord i Finland på årlig basis.
Det är ungefär 800 suicid per år i Finland, så att vi ligger fortfarande högre än de andra nordiska länderna. Men i Sverige har utvecklingen inte varit så väldigt bra de senaste åren. Där har de haft lite stigande tal faktiskt. Mm.
Hur har vi i Finland hamnat här?
En ganska klar förklaring har med vårt alkoholbruk att göra. Att ungefär hälften av dem som gör suicid i Finland så är berusade när de gör det. Så det har ett samband med det att vi har ganska mycket alkoholproblem i Finland jämfört med andra länder. Mm. Och där är vi ju nu på Mieli lite bekymrade över den riktning som alkoholpolitiken nu har tagit, där man faktiskt ökar tillgången på alkohol på många olika sätt. Det andra som kanske har att göra med att vi har mycket suicid i Finland är det att vi har ganska mycket skjutvapen i de finska hemmen, mer än i andra länder. Så det sker en hel del sådana här oövertänkta och väldigt impulsiva suicid, i synnerhet bland unga män som kommer åt ett skjutvapen just i den stunden när de mår väldigt illa. De har kanske haft någon akut motgång i livet. Och därför är det ju bra att man i Finland också har gått in för att skjutvapen ska förvaras på ett säkert sätt och ammunitionen ska vara på ett annat ställe. Så här, som gör att man får den lilla betänketiden. Men vi kan ännu nog jobba med det här att få en ännu säkrare vapenförvaring och kanske också minska vapnens antal i hemmen. Det skulle nog vara en bra utvecklingsriktning.
Det finns i svenskan två ord att använda för det här. Jag har sagt självmord. Du själv använder ordet suicid. Varför gör du det?
Självmord är ju det gamla svenska ordet, och det har funnits i lagbalken någon gång. Det var en straffbar handling att försöka begå självmord, som det hette då. Och man straffades faktiskt om man överlevde ett suicidförsök.
Okay.
Så att och det är den där efterleden mord där som också gör att det liksom är skuldbeläggande. Så därför har många nu övergått till att tala om suicid hellre. Mm. Kanske man tycker att det är mer neutral term. Men alla språkvetare tycker ju inte om att vi överger ett svenskt ord.
Mm. Du sa att självmorden bland unga kvinnor ökar. Det syns i statistiken nu. Vad beror det här på?
Unga kvinnor, det visar också annan statistik, att unga kvinnor nu mår speciellt illa. De är psykiskt belastade. De har väldigt mycket sjukledigheter på grund av ångest till exempel. De använder väldigt mycket depressionsmediciner. Man tror att det här, bakom det här ligger flera olika fenomen. Dels är det sociala media som används mer av kvinnor än av män, och det är den här utseende stressen liksom är större för kvinnor än för män. Sedan är kvinnor arbetar i sådana branscher som där de senaste åren har varit väldigt belastande, alltså vårdbranschen, småbarnspedagogiken och andra sådana kvinnliga branscher där det har varit brist på personal och det är hög psykologisk stressfaktor i de branscherna. Och det tredje är kanske sen att vi ser det här också i Sverige, men kanske inte i länder där jämställdhetsarbetet har nått lika långt. Att är det så att, och nu måste jag liksom uttrycka mig försiktigt, för det här alltså, det handlar inte om att kritisera jämställdheten, utan det handlar om det att kanske jämställdheten mellan könen har lett till en dubbelpress för unga kvinnor. Dels ska man vara då lika duktig som männen, men så har man inte samtidigt kunnat ge helt avkall på de traditionella liksom kvinnorollen med att vara behaglig och satsa på sitt utseende och vara snäll och vacker. Så att det är möjligt att en sociolog skulle säkert vara bättre på det här än jag, men det är någonting med att unga kvinnors roller idag är väldigt psykologiskt belastande för dem.
Mm. Vi lever i en minst sagt olustig värld just nu. Vi hade en coronapandemi som påverkar samhället och människan på många håll och på många sätt. Vi har två pågående krig inte allt för långt från Finland. Hur har det här världsläget påverkat mående i Finland?
Tyvärr är det nog så att det är helt klart att vi mår sämre i Finland idag. Under hela 2000-talet hade skett en försämring i den psykiska hälsan. Allt flera har depression, ångest, sömnlöshet, stress. Alla kurvor pekar åt fel håll. Och det finns inte säkert någon enskild orsak, utan det är många olika orsaker. Det är det här som du nämnde, vi har miljökris, vi har krig i Europa, vi har ett arbetsliv som är allt mer belastande.
Mm.
Och sen har vi också sådana fenomen som är ganska nya, som sociala media, som tar upp en stor del av tiden och som faktiskt är ganska psykiskt belastande, där man tvingas jämföra sitt eget liv med andras liv. Och vi vet att det förekommer också mobbning på nätet i sociala medier. Och vi vet också att det har funnits faktiskt suicid som har inträffat efter att man har blivit så gravt mobbad på nätet. Att synnerhet unga personer är utsatta för det här.
Mm. Hur märker ni av det på Mieli?
Vi märker nog av det på det viset att vi har allt flera som ringer till vår kristelefon eller tar kontakt med vår chatt, som har suicidrelaterade tankar. Så som tycker att situationen känns hopplös och liksom inte ser något ljus i tunneln.
Vad är det som som känns hopplöst när folk tar kontakt med er?
Det är allt mer är det ekonomiska omständigheter, folk som faktiskt inte klarar av sin egen privatekonomi mera. Men det är också, och det hade hela tiden varit det, mycket problem i parrelationer, i familjerelationer. Det kan också vara arbetslöshet, eller det kan vara till exempel mobbning.
Mm. Den 10 september, alltså idag i talande stund, så uppmärksammas den internationella dagen för förebyggande av självmord, eller suicidpreventiondagen. Men hur kan du som enskilda medmänniskor, kanske ordet jag söker, förebygga självmord?
Det är egentligen inte speciellt svårt. Det gäller helt enkelt att vi bryr oss om varandra. Att vi vågar ställa den där frågan att hur står det till?
Mm.
Hur mår du? Och sedan känsligt lyssna på det som berättas åt oss. Och om man upplever att det man talar med har det jobbigt och svårt, så är det inte fel att ställa frågan att har du det så illa ställt att du har funderat på att skada dig själv? Har du självmordstankar? Ingen har begått eller gjort suicid för att någon har frågat om det. Utan tvärtom är det här ofta en port som öppnar sig, att man liksom, som visar att vi är beredda att diskutera om saken. Så att våga fråga liksom, och hör efter hur människorna omkring dig mår.
Mm. Och vilka är varningssignalerna man behöver reagera på?
Varningssignalerna är inte speciellt liksom komplicerade. Eller det är ganska, det är frågan om helt vardagliga saker, som att man kanske märker att en person är nedstämd, kanske gråter mycket, kanske uttrycker hopplöshet, kanske har svårt att sova, kanske börjar använda alkohol och andra droger mer än tidigare. Sinne förändras, och sen kanske ibland är det också så att personen slutar sig och liksom inte blir svårare att nå, dra sig undan sociala kontakter.
Mm. Vad kan man göra sen då? Säg att du talar med en nära vän som du märker att den här checklistan du räknar upp, att man kan checka i ganska många av de där boxarna. Vad finns det? Vad kan man göra i det skedet?
Om det visar sig så att personen har suicidtankar, så är det viktigt att också fråga om han eller hon, om hen har planer.
Mm.
För att konkreta planer är då ett varningstecken, och då är det ofta skäl att hjälpa personen att gå till jouren eller söka hjälp omedelbart om det finns konkreta planer.
Mm.
Men om det inte finns ännu konkreta planer, utan det är mera frågan om liksom diffusa tankar och en känsla av hopplöshet, så då kan man stödja personen att söka professionell hjälp. Att söka sig till hälsocentralen eller företagshälsovården eller skolhälsovården. Vad som är lämpligast för respektive person.
Mm.
Ja.
Mm. Som vi tidigare konstaterade, så är det här ett ämne som fortfarande är ganska tabubelagt. Och jag vet att vi här på redaktionen har också funderat ganska mycket på hur man ska ta tag i det och hur man diskuterar ett sånt här ämne. Jag tänker, för mig är det här en podd idag, och imorgon går jag vidare med ett nytt ämne. Men du jobbar med de här frågorna varje dag. Hur upplever du att jobba med de här frågorna?
Jag upplever det både som meningsfullt och viktigt.
Mm.
Men det är klart att i det här jobbet har jag ju också nog ställts inför det faktum att det har funnits människor som jag inte har kunnat hjälpa.
Mm.
Och som har trots behandling har gjort suicid. Och det är ju nog någonting som man måste behandla. Och liksom, till lycka har vi ett system med handledning i vår bransch, så att man har någon äldre och mer erfaren kollega man kan diskutera med.
Mm.
Så att det inte blir så att man liksom skuldbelägger sig själv. Men samtidigt är det viktigt att också kritiskt gå igenom det som har hänt när det har hänt någonting och när det har hänt ett suicid. Och kanske då inte så mycket för att söka fel hos sig själv, men för att kunna förbättra hela vårdapparaten så att det inte händer på nytt.
Mm. Tack så mycket för det här, Christian. Känner du att du mår dåligt och behöver tala med någon? Den svenskspråkiga kristelefonen är öppen varje vardag, måndagar och onsdagar mellan klockan 16:20 och tisdag, torsdag och fredag mellan klockan 9:13. Den finskspråkiga kristelefonen har öppet dygnet runt årets alla dagar. Och i artikeln som finns länkad här i avsnittsbeskrivningen på arenan hittar du nummer till kristelefonerna och länkar till stödchattar där du kan tala med någon ifall du behöver det. Bli inte ensam med ditt mående. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Alexander Bejar.